direkte häckling henne. För nu är det i alla fall ett par tillkomna här som är bybo. För jag brukar säga bybo, annars brukar man säga stadsbo. Jag är lite mer bonsk. Och den minns ni nog alla, för att vi ser en unga flicka och i början av ett livsungdom. Men ni minns nog i alla fall Hågen Olsvägården. Kanske inte där den låg från början, men den flyttades omkring 1942. Tror jag. Jag ska skriva ner sånt här med sig, för vi hoppas att skolan hjälper till att duplicera det. Eller kopiera det så att alla kan få i mån av intresse. Håkan Olsagården, det finns på fot. Och, ja, du hade fotografier med, så det kan vi identifiera var den ligger. Det var en stor tvåvåningsbyggnad. Kan vi se? Ja, den var byggd 1862. För det fanns en mindre byggnad. Men sen vid skiftet, då var det ju frågan om att kunna bygga så storslaget som möjligt, kostar vad det vill. Nu måste vi väl träffa varandra, det är ju så idag också. Och då byggdes denna stora tvåvåningsbyggnad. Det finns faktiskt en exakt kopia. Och det är en av gården i Hemmingsmål, som ägs av Ivar Svensson. Det ser precis likadan ut. Och jag vet inte om det kan vara samma byggmästare, men det förfaller så. Håkan Olsagården har jag för mig. Jag vågar inte svära på någonting, och svära ska man inte. Jag har för mig att den var byggd 1862. Och prima virke. Med nakna timmerväggar som var dekorerade. Med diverse färgslingar. Och uppe i andra våningen, där fanns en del målningar från byn. Jag vet att de tillvaratogs i släkten. Så de försvann inte. Förhoppningsvis finns de kvar nu. Jag undrar om inte medlemmar av familjen Danielsen i Jämsök, det var dotterbarn till Håkan Olsen, har tagit dem tillbaka.
Det är ett han som hade i Hemsmåla.
Ivar Svensson.
Han lever inte mer.
Ja. Va?
Ja,
du tänkte på Anton kanske.
Nej, jag tänkte på
han
som var
gift med Svea Hjelm. Ja, Anton, han dog för några år sedan. Och Svea gick bort 1940, väldigt ung, från fyra små barn. Jag var ju där upp ganska mycket med vår släkt, så skulle vi alltid gå dit till högtidsdagen. Men Håkan Olsagården hade ungefär, ja, jag tror nästan precis samma plan. Väldigt massa stora rum. Och så fanns det skorsten bara i den ena änden på huset. Så den kunde, halva huset kunde inte användas vintertid. Det var bara skrytaren som stod. Till kalas, inte julkalas men andra kalas. Ja, möjligt vid julkalas, den hade ju väl annan uppvärmning kanske. Flytande. 42 såldes detta till kommunen för en struntsumma egentligen. Till deras äger hörde, efter skiftet, hörde Högavång, där Högavångsskolan ligger. Den stora släta åkern som var väldigt lätt att bearbeta, men det krävde så regn varje dag för det skulle växa något där. Och så hade marden längs ån, östra sidan av ån. Det finns väl egentligen ingenting nu. Det finns någon sorts liten, om det är kraftstation eller transformator eller någonting annat nere vid bron.
Ja,
ja, det låg för inte så länge sedan, det minns väl, brutit ett gammalt brygghus med brutet tak. Och det hade varit lite bränner i den här innan den tiden brände. Och på den gården, till den gården kom Håkan Olsen. Ägaren hette Bengt, som han kallades för Lille Bengt, för hans far hette också Bengt. Det blev Stora Bengt och Lille Bengt. Och min far, han mindes Lille Bengt. Han gick omkring i en väst med silverknapp. Resten av en gammal sockendräkt. Han var då gammal och undantagsgubb. Han hade en dotter som hette Elna. Och hon gifte sig med Håkan Olsen ifrån Brännarbygd. Och deras porträtt hänger på museet. Håkans och Elnas porträtt. Så småningom, om vi lyckas överleva som studiecirkel, så får vi väl göra ett besök där ute. Bland annat. Nu har vi de flesta, alla har varit på museet. Mm. Förmodligen. Va?
Fast länge sedan.
Ja. Men det är klart, det kan ju vara intressant kanske efter lite orientering om bygden, så kan man se på föremålen kanske på ett annat sätt. Det man kan identifiera. Där har vi deras porträtt. Där byggdes en undantagsstuga. En liten grågrön byggnad. Som låg vid södra gaven längs Jämsöksvägen. Det kanske ni minns många. Och det är inte men några år sedan den flyttades väck. Kan det vara 10 år sedan? Ja, knappt tror jag. Och där bodde det sista. Ja, just det. Innan man började komma upp i backen mot Högavång. En stuga, jag vet, över 4 fönster ut mot vägen. Och där bodde den sista överlevande, Ellen Håkansson. Hon dog oktober 1985. Jag råkade komma till kyrkan just när hon begravs. Hon var den sista av den familjen. Det var ganska många barn annars.
Jag ihåg att man pratade om henne.
Ja, hon var.
Hon var den sista av Håkan Olsson.
Hon var den sista och barnskaran. Men sen finns ju fler generationer. Mm. Det huset, det byggdes som undantagshus till Lidbänkt. Och det fanns i varje fall närmaste åren efteråt uppe norr om Stenberget. De hade tagit ner det hela sektionen. För det var ju timmat huset som den kan man ju plocka ner som en brygglåda nästan. Var det sin till vägen vet jag inte om den möjligen är kvar. Det har väl kanske uppförts på ett annat ställe. Där bodde de gamla bönderna när de blev pensionerade. Det var deras pension. De fick ett undantagsställe och så fick de ha lite undantag att leva på. Mjölk, smör, fläsk, potatis. Nu är det bra, Johanna. Plats. Vedbrand och kyrkskjuts och lite garn så de kunde få lite kläder och annat. Då gjorde man ett undantagskontrakt och det är väldigt intressanta dokument. Jag läste ett ifrån en by i Västmanland. Två makar överlät gården till sin son och hans hustru. Och för säkerhets skull så skrevs det ett rejält kontrakt. Men sen nu riktigt, jag har avskriften där hemma. Det stod att så, och det skulle ha en massa brännvin också, det hörde alltid till, för det var en viktig betalningsmedel. Det kunde bytas till andra varor, om det inte drack ut det själv. Och det stod i det kontraktet att så länge vi makar leva, så skulle vi årligen hava tvenne grisar. Men när en av oss makar dör, försvinner det ena svinet. Ja, det står faktiskt så nästan ordagrant. Fast med lite äldre stavning. Så det var en gris per person och år hade jag räknat med. De måste ju tänka på sin ålderdom. Det är också när de inte hade någon folkpension. Men det var i alla fall Lillebengtegårdens undantagshus. Där bodde Lillebengt under sin livstid. Håkan Olsson dog i år, förlåt.
Eller? Jag bara vill fråga en sak. Vet du om undantagskontrakten här var väldigt hårda? För på vissa ställen gjorde man ju så svåra undantagskontrakt så att de nya bönderna som trädde till klarade inte av gårdarna.
Ofta var det. Mycket ofta var det. Vi måste vara säkra på. För om nu sonen gifte sig med en främmande kvinna. De dog ju ganska ofta på den tiden. Ja, det vill säga det dog bara en gång men det dog tidigt. Så kunde hon gifta om så då kom den nya husbon. Och då gällde det att pappan klarade. Och det kunde ju också vara en dotter som tog över gården. Då kom en ny bonde. Så gifte han om sig så kom en ny mora i gården. Och då kunde det bli svårt för dem. Det måste de ha klarat pappi. Annars kunde jag åka ut. Det var rätt obarmhärtigt många gånger. Den sista bonden som bodde i det undantagshuset, det var Lillebengt. Jag kommer inte ihåg vilket år han dog. Det var fram till sekelskiftet. Han var ganska gammal. Sen hade Håkan Olsson flera barn, bland annat sin dotter som hette Klara. Hon gifts med en dräng de hade på gården. Han hette Alfred Bengtsson. Och tjänade på gården. Och sen reste han till Amerika ett tag. Och tjänade några dollar. Och kom hem med dem. Och fortsatte att jobba på gården. Och gifte sig med dottern. Och skaffade en av de första trafikbilarna. Och det åkeriet det finns ännu idag. Bröderna Bengtsson har ju säkert många åkt med. För det blev Alfred Bengtssons barn som fick ta över. De bodde i den gården. Och Alfred Bengtsson den minns jag mycket väl. Han dog 1945 strax. Precis vid krigsslutet, han fick en hjärtattack och stöp. Med stor sorg i byn för han var väldigt populär och omtyckt. Så hans tre överlevande söner, Allan, Benny och Sven Håkan. De tog övertog rörelsen. Benny dog, han var skolkamrat med mig. Han dog för 10-12 år sedan i en tragisk cancerhistoria. Och Allan, om han lever vet jag inte, han flyttade till Malmö. Sven Håkan finns här, han förlorat sin hustru för några månader sedan. Fast någon annan sysselsättning nu. Och andra äger och åker ut idag. Men innan Alfred Bengtsson skaffade sig bilen, då körde han oxa hos Håkan Olsson. Och vad jag vet så var Håkan Olsson den sista bonden i byn som hade oxa. Jag vet inte hur mycket minnas med det. Men han, du vet vad samlar lycka och lång lycka ligger. Bakom ett föräldrahem.
Jaha.
Det mer odlaste vi inte, det länge sedan det odlaste. Men förr odlade ju allt där de kunde få ner en plog. Och då minns jag, eftersom ett av mina allra tidigaste barndomsminnen, jag kunde inte vara gammal, hur Alfred Bengtsson, som då var hemkommande från Amerika, han plöjde upp lång lycka med oxa. Det gick inte fort, men det var starka. Det är inte långt mellan det gamla samhället och det nya. Sen, men sen hade det varit lite andra i det huset. Jag vet inte när huset var byggt. Men det är mycket möjligt att det byggdes i samband med att den stora mangårdsbyggnaden byggdes 1862. För dit kom en handlare som hette Engström. Han tillhörde en mycket känd gammal släkt där som hette Engström. Det finns ett länge kvar efter dem fortfarande. Vi hade liksom ett företagarestånd, hantverkare, handlare. Smedsläkten Sällström kom in också i en ingifte. Lindgrenen och Lundgrenen kom in. Så det är en väldigt intressant historia. Det släktkopplingen de har. De liksom måste ju gifta sig i sitt eget stånd. Och följden blir att de konsoliderade, kan man säga, en hel samhällsklass. Det var väl 1864 vi fick lagen om näringsfrihet på landet, om jag minns rätt.
Ja.
Jag fann det. Då började en av dessa Engströmmarna en liten affär i detta huset. Men den blev inte långvarig, för han dog. Och av ren tillfällighet kom jag på hans bouppteckning. Och den var intressant, för det var bara ett enda snuskorn, var ett enda saltkorn. Var ett enda synål. Allt som kunde finnas i den tidens varulag samlade. Så bara det är ett historiskt dokument. För det är inte detsamma som de har i Holjehallen, Vibukshallen och Bilema idag. Det var helt annan sammansättning i sortimentet. Det som jag talade om nu som... Ja, ja, som... ja. På, där backen börjar upp. Det var faktiskt affär där, ja. Nu ser vägen lite annorlunda ut. Jag har breddat och planat av den en del.
Ja, för själva Håkan Olssons, det var ju den gården som låg ner på Domus
parkering. Jo! Nej, ja, just det. Förlåt, nu säger jag fel. Ja, på sätt och vis. Ja, det är parkeringen också där idag. Sen 1942, när de hade sålt till kommunen, då skulle de ändra lite på vägen, för den gick inom byn i en slinga. Det är Andra Andersen, som du kanske minns, Bagare Hannes, Lyrotas. Och det blev lite för besvärligt med trafik. Då flyttades mangårdsbyggnaden längre österut och gjordes om till bostadshus. Och det kan vara knappt för 10 år sedan. Det revs och flyttades väck. Det byggs ett par andra hus där, som blir administrationsbyggnad och hyreshus. Bara låga hus, tvåvåningshus. Men det är bortsopat. I denna fina byn får det inte finnas kvar någonting sånt. Den yngste sonen i Håkan Olssons familj är Bernhard Håkansson. Han slet på gården in det sista, han var alldeles uppsliten. Han hade ett par gamla ston han körde med, ett vitt och ett brunt. Och till sist kunde jag väl sitta upp ett par timmar om dagen, så dåliga var det, men de var med in det sista. Det var också han borta. Han levde inte så länge efter försäljningen. Han sörjde nu gården rätt mycket. Jag minns när han i början på 1940-talet plöjde på den lilla kyrkjorden som fanns i byn. På vägen hit upp, och ni sitter en liten fontän, Sekerhetsplansområdet där. Där fanns en kyrkojord. Och den var knappt så stor så de kunde vända med ett par hästar. Den ägdes av socknen. Jag har aldrig fått kläm på vem som har donerat den en gång. Men det kan vara en troligen en medeltida donation. För det gällde ju in någonting av kyrkan när det skulle bära hän för. Då kommer man spara några dagar i skärsilden. Men det där har ju sin slats ihop det igen. Kommunen har ju köpt in. Ja, det var det om Håkan Ulsegården. Vacker var den, tycker jag. Och som väl har vi ju bilder på. Våren 1942, jag hade ett par dagar fritt. Och det var just när gården såldes till kommunen. Det Köpingen som det hette då. Det var jag ner och hälsade på det för sista gången. Så jag fick ju runt. Och vi tittade då på väggmålningen. Och det är intressant att de målningarna, för de föreställer byn som den såg ut när de målades. Tycker vi skulle ta och efterlysa dem, även med privat ägel så skulle man kunna få fotografera av dem. Det är i alla fall minnesdokument.
Hur stick det
vara? Ja, det gjorde de. Och jag tror att de hamnade hos Danielsens jämsök. Mm. För Danielsen var gift med Alma. Håkan Olsens dotter Alma. Hon är borta. Men barnen skulle jag tro lever, ett par av dem. Bertil Danielsen lever väl i alla fall. Det tror jag ska försöka ta kontakt med och få veta om det finns där eller någon annanstans.
Det var det väggmålningar då?
Det var målningar på papp.
Ja.
Spänd papp.
Vet du vem som hade gjort det?
Nej. Jag har nog anteckning om det, men det får jag gräva en månad innan jag kan hitta det.
Förmodligen var det väl en av de här som målade här?
Jo, bygdemålaren. Det var ingen konstverk, men det var intressant eftersom man kunde se bilden.
Mm.
Och det berättade Ellen Håkansson. Att Håkan Olsen och Elna Bengtsdotter, de förlovade sig påskafton 1886. Och påskdagen 1886, då slår Oskar ner upp till Hultahonsens, det som nu heter Sandströms, som angårdsbyggnaden brände ner. Den byggnaden är från 1886, den är 100 år. Den byggdes upp sen. En jävla tvåvåningshus. Det fanns också med på denna målning. Hultahonsens, ja. Det var när Åge Kitta gav. Åge Kitta, hon heter Kerstin Åkerstorten, men det är Åge Kitta.
Hon hade... Man liksom har hört
det. Ja, det är länge sedan detta. För hon hade den gården, hon ärvde på gården. Och sen ärvde hon då det som kallas för enkegården, eller enkeleken. Den finns fortfarande kvar. Som kastan och förbruket. Och det, jag tror till och med länge är kvar det. Jag lyckas bevara dem. Sen kom det ju andra händelsen efterhand.
Det var bondgårdar, det var enkeleken och...
Ja, jag minns den. Ja. Den kom ut vid skiftet. Det var en av gården i byn. Och sen hade Åge Kitta ärvt bägge, så blev det svår Åge Kitta gården.
Men du, de här som förlovade sig då på påsken 1886, och du sa Håkan Olsson eller Bengtsdotter.
Ja.
De hade inget samröre med Sandströmska gården.
Det tror jag inte.
Nej. Utan det var bara det att Håkare var liksom det.
Ja. Ja, det var Oskar. Det var en enda stor blixt. Det var påskdagen 1886. Och min far som var då 10 år gammal. Han var nere med mjölk hos Yngvars Pelle. Jag vet inte om jag drog det förra gången. Och som Yngvars Pelle hade den gården som din farfar sin tog över som där borta. Och Yngvars Pelle, han var ungkar. Han kunde inte hålla ko, för en kar kunde inte mjölka. Det var ju under hans värdighet. Han fick köpa mjölk ett par gånger i veckan. Så min far, han var nere med ett kopparkrus med mjölk. Så jag hade pratat lite med Yngvars Pelle. Och då smalde. Och då tände i orden. Så han fick stilsvården. Yngvars Pelle, han bodde i ett konstigt hus. Och det var, då jag kunde förstå berättelsen, en högloftstuga. Så det var ett kök. Och det var väl stugan med eldstaden. Och så var det finrum. Och det måste väl ha varit loftet. I finrummet, där hade han en säng. Men det kunde han inte sova. För det var trolltyg som välte honom med sängen. Så det gick inte. Han sov på en hyvelbänk ute i stugan. Och där ute hade han också slubbartynande. Slubb, det vet ni kanske vad. Slubb, det är sånt som man ger grisarna. Det kokt potatis och annat smörje som förstår sönerna. För ett par grisar fick han ha, för det fick en kar ha. Men ingen ko. Kvinnornas göra. Så det luktade nog inte så gott i den där stugan, förmodligen. Ingvars Pelle, han var lite snickekunnig med. Han hade hyvelbänk och den sov han på. Så han hade väl kanske ett litet torftigt liv, men han kanske trivs. Jag bor ju också som ungkar, men jag sover faktiskt inte på Huvudbäck. Jag har inte försökt den en gång. Men jag har heller inga spöken som välter mig ur säng.
Jag tänkte på, ska vi ta, eller du kanske börjar på det här Ingvars. Jag tänkte lite på Sandströmska gården.
Ja visst, ja, men vi kan väl ta ett hop.
Nej, tar du. Vilken ordning du vill. Bara att vi
liksom... Eftersom vi är inne på Sandströmska gården kan vi... Som nu heter Sandströmska gården. Och det var som sagt något sitt igår som flyttades ut en liten bit från byn. Och den köptes en av Hulta Hansen. Han hette Hans Jönsson och var född i Höga Hult i kyrkot. Därför blev det Hulta Hansen. Hulta Hansen fungerar väldigt ofta i Stockholmsstämmeprotokoll. I skolans protokoll, i byns protokoll. Ja, Höga Hult.
Men han ägde alltså, denne Hulta Hansen ägde alltså Sandströms gård.
Han köpte Sandströms gård, ja. Och det skulle... Va?
Är Höga Hult och Höga Hult, det är samma
ord? Det är samma, ja. Vi såg med Höga Hult för. Höga Hult och Falshult ligger söder om Farabul, nere mot Björkefallet. Denne Hulta Hansen, han var ganska välbärgad tydligen. Annars gården uppe i Höga Hult, det kunde ju inte gissa väldigt stor avkastning, men han var lite trollkunnig. Påstås det. Och kunde trolla. Jag vet inte om det fanns några påtagliga resultat, men det berättas att en torpare hade varit och stål fläsk i källaren. Men det blev så besvärligt för honom på natten så han kom på morgonen med fläskesyren tillbaka.
När byggdes den
Sandströmska gården? Den blev strax efter branden 1886 så byggdes den upp. Så att den är jämnårig med gamla Sandbäcksjärnvägen, för den invigs också 1886.
Men du, det låg ju en gård där tidigare, den som alltså brann upp då.
Ja, just det. Som hade flyttats ut för skiftet. Ja. Och sen blev det Hultahansagården som... Hultahansen hade... Han hade flera barn. Han hade en son som hette Sven Hansen. Och en dotter som hette Anna Hansen. De bodde där så länge de orkade. Men sen flyttade de ner till ett undantagshus. Där som tvättinrättningen är nu, fast det huset är borta. Och sen köpte Sandström denna en gång på... tidigt 20-tal skulle jag tro. Och den är fortfarande i deras släkt. Fast jorden är ju såld till det största del. Det är bara byggnaderna som är kvar.
Kajsers hus, skulle det varit i så fall
Det var ett undantags Hulta Hansens, ja. Jo. Det är alltså det, jo, det gamla kajserska huset.
Ja,
det är borta nu. Ja. Länge sedan. Ja, inte så länge sedan, det är kanske 20 år sedan.
Ja, men
nej,
det är
det. Nej. Och dessförinnan så bodde de ju nere i Kjortastuna. Mitt emot Ola Adamsens. Jag undrar om inte du var med på Kalas det. Anton och Anna flyttade dit. De var nygifte. Gifte 1926.
Men Erik, till jo. Denna Sandströmska gården hörde då gick Rusplan dit också?
Nej, var det? De höll sig på andra sidan järnvägen som fanns då. Nu är det ju körväg istället. Nu är det... Vad heter vägen? Heter Ringvägen eller Rosjövägen? Mm. Ringvägen heter det. Det hade sitt.
Ekersplan, det var Carl
Jönsson? Nej, det var egentligen... Ja, efter skiftet så blev det först Orte. Orte Svensens gård. Och sen genom giftet så kom Orte Sken överrätt. Och sen såldes en del av detta Håkan Olsens. Carl Jönssons. Den Carl Jönssons gården, det var ett hoplock och byte som de fick köpa ihop. Det var två bröder, Lars Håkansson fick till Lassegården och fick rätt splittrad äge han också.
Ja, vi tar det sen, men om vi stannar vid Sandströmska gården och de ägarna där, jag tänkte på, jag vet inte, vi satt ju hit förra gången, det är svårt att hitta den nu.
Ni ska se, vi kan komma ihåg det. Det är hållt, alltså. Det är nog lite bakvänt. Nej, nu blir det ännu mer där. Så här får det nog bli. Det har vi Östra Ringvägen.
Nu har vi satt ut numret där på kartan.
Jag blir ja,
det är ja. Ja, just det. Det har tillhörs de till en del.
Ja. Vem är länsmannen?
Det var vi riktigt så. Jag satte nummer 6 på den, för då gick jag efter listan jag hade här.
Ja, just det.
Ja. annars jag kommer inte ihåg vilket jordregisternummer det har. Och det är i stort sett vad de har kvar idag, så är den lite tomt.
Ja, idag, men deras ägor då, var gick
det? Det gick här.
Jaha.
Här ligger en liten förkastning, kan man säga.
Mm.
En liten bergrygg här, och sen skog ovanför.
Mm.
Och så hade skog uppåt. Så de gränsade, så deras ägor gränsade inte hem i Småland. Danska gården tillhörde ursprungligen också den gården. Det utköpt senare. Jo. Hoppla. Det var i huvudsak vad de hade sen samlade äg. Sen hade de en skog. Den kallades för Hansa Mark, och det kallade de gamla det för än idag. Det hörde jag alla åkt på Snöfflebodavägen, när man åker upp till galaxen. Det var Hansa Mark. Den gick längs ån. Den köpte Carl Jönsson in sen, för han hade ingen skog. Han var tvungen att skaffa sig lite betsmärke och skogsmärke. Men den kallas fortfarande för Hansa Mark. Och där gick den gamla sockenvägen igenom, vägen med Snöffelbola som var sockenväg. Och den var ju berikad på diverse spökerier och annat. Till och med drake hade det. Jag har aldrig sett den. Men jag har hört talas om den.
Då var det efter den här Hultahonsen, man kallade det
Hansa. Ja, just det. Hansa Mark.
Tänk vad vidlyftigt det var ändå.
Ja, det var stort.
Bara att man tänker inte på det så.
Nej. Jag skulle vilja rita en karta. Jag skulle vilja göra dem så jag kunde lägga på den kartan från den oskiftade byn och kartan på den relativt nyskiftade byn. Och så kartan på idag.
Mm.
För ganska tidigt så blir ju här en hel del bebyggelse och avsöndringar tog upp till egna gårdar. Så därför kan man inte jämföra skifteskartan och kartan från 1920-talet. Det är redan då söndersplittrat.
Mm.
Får inte tala om hur det är idag. Det är ju bebyggt nästan överallt. Och inte i skogen förstås. Men det var som sagt för Hultahonsens där. Ja. Sen hade lilla Huljemärke här.
Alltså där är Ekerydsområdet och den biten
någonting
ner vägen och
det här. Titta just här. Och där har vi gjort. Det var Åtas som hade det, för det var rätt stor gård. De hade marken där som flygfältet, det är nu bystet hur det blir istället. På marknadsplats.
Ja, och så hade, vilka var nu Åtas?
Det var det där vi är nu.
Men
inte Kvanstons. Nej. Jag tror att du är klar med det.
Ja,
det
kan vi
tro
att det
är
nästa.
Är det
Håkan? Ored. Men det blir Åt.
Ja, men är det Håkan Ovensons? Den som låg.
Nej, det är Ored Svenssons. Men sen längre tillbaka i tiden flyttar släkten och samman.
Det är sitt förråd. Så är det inte den gården? Där
nej,
det
kommer inte att bli en senare återgård, det återskänns.
Men du Erik,
det var länsmannen
i gården. Nu, för vi hade inte så hemskt många från början. Vi hade Håkan Olssons och vi hade Lasagården.
Och återhågen, va?
Och är inte det Håkan det, Olssons det?
Det är Håkan Olssons, ja. Men sen närmar han heter Ored Svensson.
Så
hans
var det länsfält
är Ored Svensson? Det var Ored Svensson, säger jag.
Ja, det kallade du för länsmannagården vid Riketsson. Ja,
det uppe jag. Ja, och sen upp längs ån.
Det var länsmannagården, ja. Alltså det du
kallar. För förr i världen, då hade vi ju sheriff. Vi hade ju folkvalda länsmän. Det var inga landsbygdsgårdar eller polischefer då.
Återgård, det var
Håkan Ovensson. Vi är Lösens bro. Kaffeaffären. Rödmans.
Var det så stort? Nej, var det den gamla Åtagården?
Ja, Åtahognagården. Som försvann i slutet på 1800-talet. Och det började...
Var låg den nu då?
Vet du vad kaffeaffären låg? 19 år gamla...
Ja, just det. Ja. Erik...
Karlsson heter han ju. Han lever där, ännu bor det. Där låg... Där låg husen. Och det man kallar för Lösens bro. Det är ju säkert en bro från den tiden. Jag tror inte Lösen har byggt den. Däremot har man väl kanske gått det många gånger.
Och den gården, Erik, den benämnde vi som nummer 3 en gång när vi pratade om det.
Satt vi som 3.
Den låg mitt i byn. Det är den du pratar om nu då.
Nej, men vi kan hoppa in på den.
Nej, men vi får...
För vi har...
Nej, säg det inte. Flygfältet
var vi bestämmer. Det var hustafältet.
Ja,
just det. Återsken, han blev genomgiftig ägare till den gården. Och sen köpte han, och han drev ju en ganska frän ekonomisk politik gentemot sina medbönder. Så det var det många som fick göra ifrån sitt till hans förmån.
Jo,
du måste stå upp. Strax in till.
Jo. Gick
jo. Där gränsade det in till Ola Skensegården. Erik Jonsegården. Eller Karla Skennegården, vilket man nu nämnde.
Men
ägorna
gick alltså ner i byn och nära de andra?
Jo, och sen gick det längs åren.
Ja.
Det låg några baracker där som socialnämnden var inrymda för några år sedan.
Det gick ner av Kapellgatan och där borta då också.
Ja, det är alldeles riktigt, förlåt.
Det var ju
stort
skifte
som vi såg på gårdsläskan. Ja, just det. Ja. Latrinkällaren där på de ägarna. Ja. Fast det tillkom sin bruket hade köpt det. Förmodligen.
Den åkte till hotellet.
Nästan. Ja. Ungefär till Bredgatan. Kanske någon aning längre ner, för de fick ju lägga gatan av praktiska skäl. Ja, utanför gränsen.
Då sträckte den sig på det hållet. Och det och var sen, ett av de husen som revs för några år sedan, man rev ju ett gammalt hus nere i byn där det hade varit lekskola och sånt, och medborgarskolan hade haft sin lekskola. Och man talade om att man verkligen
gamla
skulle
bygga. Gamla polishuset låg också
där. Det hade väl till
det här. Det låg på den tomten, nej, på Lassatomten. Lassatomten kallade det för vanligt. Mm. Sen hade de ett skifte längre upp på Vildshusvägen som låg norr om bilprovning. Nu är det till glasbilsägaren idag. Det var en bit som var till Lassagården.
Det är Lassagården, har sitt.
Jo.
Är det Lassagården?
Jo, det tillhör Lassagården. Så i och med att de fick stanna kvar med husen i byn så fick de istället åka lite längre. Ja, det var därför jag tänkte att vi skulle göra en karta. Jag ska försöka plocka ihop en karta. Så man kan få begrepp om var dessa bitarna efter skiftet låg. Innan expansionen och bebyggelsen och avstyckningen började. Sen hade Lassagården skogsmärken uppe i Halasjön uppe mot Gärsenen. Där hade också Håkan Olsons skogsskifte som sen kommer att tillfalla kommunen genom köp. Kommunen köpte också brukets jord till stor del. Ja, de har nog köpt all nu.
Sen
hade Lassagården något mer. Det var väl allt de hade det.
Mm. Sen som nummer tre den gången så hade vi...
Åta Hågen igen.
Ja, då skrev jag Håkan Oresson, men det kanske var... Det
är Håkan Oresson, jo.
Ja.
1797 till 1868.
Uh-huh.
Och han var far till den vi kallade för Åta Sken. För att man skulle... 1797 till 1868, ja.
Håkan Oresson,
sa han. Jo, Åta Hågen. Så man skulle egentligen, skulle man inte kalla sonen Sven Håkansson för Åta Sken utan Åta Hågna Sken.
Mm.
Men det blir Åta Sken som en förkortning.
Den låg där nere och det är där, nära där Lösens
bro. Ja, precis, inte. På kaffeaförens tomt.
Ja. Men i dagligt tal kallas den för Åtagården då?
Nej, det har försvunnit. Det blir Römans tomt sen.
Ja. Men det, när du säger Åtagården så menar du den?
Det var det Åta Hågna grann. Och sen gick ägaren i en liten krukstäppsväng. Och den nuvarande Motalagatan ligger. Mm. Det avsöndras redan på 20-talet.
Mm. Det sa vi.
Och sen några Vilsåsvägen.
Mm. Sen om jag fattade rätt en gång så hade vi som nummer fyra. Ja, jag skrev både Gustav Petsson och Ingvars.
Det är rätt, både delen.
Och det var nummer fyra.
Jo.
Det, är alltså...
det var Ingvars Pelles. Som sen... Ingvars, ja.
Ingvars.
Ja, det var en släkt som kom ifrån Näsen ursprungligen. Den ingifte sig, kom de dit. Och då konsoliderade det namnet Ingvar. Så det kom sin många olika släktled så dyker detta upp. Ingvars Pelle hade en bror som hette Ingvar. Per Ingvarsson hette Ingvars Pelle. Och Ingvar Ingvarsson hette brodern. De tar och delar upp sin gård. Sin föräldragård. Så... Ingvars Pelle, han är ungkaren som står på huvudbänken. Ja, just det. Där var skolbaracken ett tag det. Ja, de är kvar än. Och det är inte så väldigt länge sedan de brände ner gården. Det var en rätt liten gård ju. I och med att de skiftade, i och med att de styckade, så styckade de ner ägen.
De brände ner gården.
Ja, det är
nog
inte. Nej, lite därifrån. Lite där. Ja. Ja. Och det kan väl vara 20 år sedan. Jag tror inte det mer. Ja. Ja. Ingvars Bengta, hon dog. Det var Ingvar Ingvarsens fru, hon överlevde hon och blev mycket, mycket gammal.
Det var det de som hade den gården sist.
Det var den som hade den sist, och sonen Eron hade den sist.
Ingvars.
Elon, och Elon lever in.
Ja. Ja. Men de ägarna, gick de då bort åt den nuvarande Smålandsgatan?
Ja, det gjorde de. De gick vid båda sidor om Snöfelboda vägen.
Och han hette Ingvar Ingvarsson?
Ingvar Ingvarsson, ja. Länsmannagården hade en del ägare längs ån. Det slutade i en spets längre upp. Och Ingvars, det drog sig lite mer västerut. Ja, där är Elon Ingvar som bor idag. Det har varit ett torp. Och sen då en skogsmark där byggtippen ligger, den är kanske mer känt. Den ligger på Blomhägen. Och så gick den i en kon upp, om man säger en smalnad. Annars var det vanligt att gården bredades längre upp i utmärken. Här smalnade den. Den var lite annorlunda. Och sen hade Ingvars släkten ytterligare en avstyckad gård. Och den flyttades upp längs Vilshållsvägen. Och den ligger strax söder om Lastbilscentralen. Där ligger en liten rullgård med lummiga träd runt omkring och en liten länge. Det blev en av Ingvars Pellegården. Ingvars Pelle var i varje fall en tid ägare till den. Och sen kom den i några händer och den blev såld exekutivt. Och det var en man som hette Ola Nilsson som köpte den. Ola Nilssons son, Lille Victor, minns ni kanske? Lille krymplingen, han satt i en vagn och sålde frukt på torget.
Han sålde tyger.
Och tyger, han hade tygaffär och handarbetsaffär. Han blev tappershandlare på 20-talet.
Är det som man säger Victor Sim?
Det är Victor Sim.
Det har varit Ingvars Pelle som har
ägt det med Ingvars släkten. Och så flyttades när det skiftet upp. De skar ut små bitar av kakan och fick flytta ut genom dessa ständiga styckningar som ofta skedde i samband med avskiftet. Så blir gårdarna mindre och mindre.
Och mer och mer släktväg.
Ja, det blir det. Ofta.
Vad sa du, Ingvars Pelles bror hette, så hur var far till denna Ingvar
Ingvarsson? Han heter Ingvar.
Det hette han.
Det var Ingvar Ingvarsson.
Det var Ingvar.
Och Ingvar Ingvarsson var far till Eden Ingvarsson.
Ja, alltså jag har.
Plus en massa syskon. Det är flera syskon som lever en, vet jag.
Och de var komna från Näsö.
Ja, men det var långt tillbaka det. Det var 150, nära 200 år tillbaka. Sen den första Ingvaren kom in med ingift. Så det åker leda med släkten tillbaka ner.
Ingvars Pelles, ja. Ja, och då är det ut mot
Brogatan. Ja, längs den gamla Sockenvägen upp mot Snöflebode. Ja.
Sen nummer 5 hade vi Länsmannagården vid Rikets sal. Jo,
ja, det är riktigt.
Nej,
Åta Skenen bodde det. Han köpte den gården och där byggde han den där fina villan.
Men man kallade den Länsmannagården egentligen
då? Den hette det ursprungligen, ja.
För den
vita villan? Ja, just det.
Nej,
inte nu mer. Men det låg på den marken som Länsmannagården fick sig till skifte. Och det var ett skifte som gick längs ån.
Men i alla fall, är det där, Erik, som det röda huset? För ni såg en gång det där röda länga som ligger där ute med ån och nära Rikets sal.
Ja, Ivar Peterssons.
Det har varit en del av boningshuset.
De bodde i det, i varje fall inredde i boningshus.
Men det var det hörde till den här länsmannagården?
Ja, i länsmannagårdens senare historia kan man säga.
Ja.
Det var sen Ivar Peterssons hade börjat sitt åkeri och kunstari. Där biblioteket ligger, där låg två mycket gamla trälängar som sen kom till att tillhöra Carl Jönssons tomt och hans byggnation. Och jag undrar om inte det kan ha varit före skiftestiden att det har tillhört länsmannagården. De måste ha gjort det. Det går in idag en liten bro i ån. Över Rikesal. Men eftersom vi hade problem med 3 år här så måste det byggas mycket bro. För det skulle kunna hålla ihop.
Vem bodde på den här länsmannen?
Ja, det var Ulrike. Men så småningom så kom Åta Sken och körde in den. Som så mycket annat. Och när han sen hade sålt ut...
Sven,
Svensson. Jo, byggmästaren.
Ja,
det
var hennes
tid. Och Sven-Yve.
Sven-Yve.
Han blev bunden någonstans bort i Östra Blekinge.
Varför bodde han där? Han var ju... Han kom ju från en annan gård. Den heter Åta...
Jag menar, han handlade med gård. Han handlade med jord.
Han var
en riktigt spekulativ affärsman. Han blev ju rik också. Fast det, och det gick med pengarna. Det vet gudarna. Han levde mellan 1846 och 1926. Och Kronsjö, kyrkvärd i Kronsjö, han sa i hans liktal att Sven Håkansson han dog i 11:e timmen. Det är osatt vad det väl helt. Han hade ju liv för sitt samvete och han hade ställt in mycket. För han var rent hänsynslös.
Och det han som var så hemskt som gjorde det där med, var inte han som doppade, slängde ni någon bland grisarna och
det? Nej, det var min farbror
det.
Det var fylleskämt. Det var fylleskoj.
När
fick du namnet länsmannen? Förr i världen så hade vi ju inga landsfiskaler. Utan man valde en sheriff helt enkelt i byn. Man valde en länsman som skulle hålla ordning en viss tid. Ungefär som vi sitter i Vilda Västern-filmen när de kommer med det, stjärnan på bröstet. Och sexlärarna vinglade vid sidan för att hålla reda på nybyggare och farmare. Ja, vi hade ungefär ledande länsmän.
Men när tror du, så den länsman, han som ägde gården blev länsman någon gång? Eller också var
en period,
han,
ja.
Har det varit tidigt 1800-talet eller kan det ha varit?
Ja, det kan vara tidigare också. Det ska jag ta reda på.
Men det var bara en länsman som bodde där.
Det var en länsman, ja just det, han var. Han var länsman en period av sitt liv och sen blev det länsman igår. Och sen blev det som sagt, sen kan man säga ålderdomsställe för Åta Sken när han hade sålt honom på sina gårdar. Och kunde dra sådana och leva för pengar. Han dog också det.
Åta Sken, ja.
Ja.
Han dog
1926. 26 dog han, ja.
Vad gick de ägarna? Gick de upp på Petriplan då eller gick de över Solgrön?
Nej, det drog så längre österut längs ån. Det är Marder längre upp. Ja, det är rätt många tunnland det.
Nu var det mellan Kronbergsvägen och ån.
Jaha.
Är det långt upp?
Vad heter vägen? Nej, Kronbergsvägen kan det inte vara. Det är Virkumsområdet.
Nej,
Kronbergsvägen,
det är
där
om vi säger
Ingvarns
och så ner mot
ån.
Och så längs
järnvägen. Jaha, så det är något nyskapat genom
bebyggelsen.
För det fanns ju ingenting där.
Ja, de bodde ju med Ola Pipsen och
Brynus
Nilsson.
Ja, visst, ja, det är vi inne på de ägarna, det är den som man går och säger. Jag tänkte att det är Kronbergsvägen, det visste jag inte ens.
Vänster om området när man åker ut i skidbacken.
Ja, det måste bli ju. Ja.
Där är ju låglänta och man tänkte sig att det var gamla mossar där.
Ja, Marder.
Det är vänt om. Så när man åker ut skidbacken och åker upp i Kyrkullet, då tittar ni inte vänt.
Ja, riktigt.
Då byggde de husen tidigt 70-tal där.
Ja.
Det är ändå så att det måste
bli vuxen. Finns det några gamla där
nu? Ja, det är Pitt, Nola Pitt, som Jojje bor väl där. Han är bänkeman. Och jag vet inte ens om man bryr hos hus idag.
Nej, det är
inte. Dejdal hade det en tid i alla fall.
Jo, jag tror han har det.
Det har han kanske, ja. Det har han ju. Och så var det Karl-August, där vägen är.
Ja.
Det vet jag heller inte vem som har idag. För alla vi jämnar ju bort det.
Ja.
Men det gick i alla fall ut efter ån, så det gick aldrig upp till Solgatan eller så.
Nej,
så
det gjorde det inte. Det var en lång rimsa som vi hade skurit upp.
Ja. Så långt hade vi. Och sen nummer 6.
Men det var Sandströms det. Åge Kittagåren eller Holta Hansens. Som den kände under tidigare.
Ja, just det.
Nummer 6,
då när vi hade det förut.
Jo.
Mm.
Ja.
Ja. Vad låg den? Alltså?
Och det var den skapade gården.
Ja.
Kan man säga.
Det
var Åge
Kittagåren, vad låg den?
Det är
Sandströmsgården. Jo. Den är en. Den ligger idag. Den är en, jajamän. Jag var inte ursprungligen.
Nej,
vad
låg
den? I byn.
Ja, i
det låg de samlade. Ja.
Det där
vet inte var det är.
Nej, jag vågar inte svara på det här, för det får jag se efter. Mm. I skiftshandlingen. Mm. För i och med att de styckade ner, en gång i tiden, när bygden bebyggdes, ja, det var ju säkert bara en enda gård här. Och sen delades den i två, och sen kanske de delades i fyra, och sen blev det åtta. De kunde inte avskifta i pengar, utan de fick försöka att dela upp gården. Och följden blev att det blev väldigt splittrat. Och små skiften, små enheter.
Men återspel är också en tradition som är lite annorlunda från andra bygder. Här tydligen har varit en mycket kraftig ägodelning.
Ja, vet, det har varit det.
Det var den äldste sonen som fick, och sen blev det inte mer.
Nej, nej, så var det, kom det upp på sina håll. Och här hade väl inte annars sett ur Europa, de fick dela.
Ja, det spelade ingen roll där, för att de fick ta tjänst helt enkelt.
Effekt, ja. Jag på tal om att ta tjänst, det kanske jag skulle nämna, att här byggdes ju upp en bruksarbetarstand. Det var ju en helt ny klass som kom. Och torparstand. Det fanns ju väldigt många torp. Och var det då många barn i familjen, vilket det oftast var, så försökte vi få döttrarna bortgifta, för de försörjde. Och sen sönerna. Och de kom väl bara in till gården, så vet de inte var en dotter som giftes med en annan kär, så han kom till över gården. Då fick de gissa ut och bryta upp torp. Så därför var det släktskap mellan bönder och torpar. Och en viss kontakt emellan dem. Och när det började bli arbete på bruket, ja, då blev de bruksarbetare. Och fick sin försörjning på det sättet. Så de kommer ifrån själva bönderin här, kan man säga. Både torpar och bruksarbetare. Och så då i enstaka fall en och annan som kanske kom ut i världen och kom upp sig. Och sen fick vi emigrationen sen som en säkerhetsventil när det blev för mycket folk, överbefolkning. Så var det oerhört många som utvandrade. Inte bara till Amerika, men även till Danmark och Tyskland. Och till städerna. När vi pratade om Åkertittagården så var det ju två Åkertittagården. Det var även Enkeleken. Det var även Enkeleken. För det var också Åkertittasläkten som den kom igen. För att sen gick ut till andra. Gick ur släkten och gick till andra.
En grej
alltså, bodde det
på att
änkan flyttade? Ja, hon dog väl helt enkelt ut. Och bruket köpte den, och jag kan inte säkert säga när, men nu redan på 80-talet, när de började expandera. När den driftige bruksdisponenten Roman kom hit och satte riktig fart på verksamheten. Innan hade det varit lite upp och ner.
Ja. Men det är någonting ändå som inte stämmer riktigt här. För när jag har räknat upp alla gårdar nu som vi hade, ett till och med sex, så var ni med på det, va?
Jo.
Men av dem, den gården som du sa förut hade ägorna öster om Ringvägen, upp mot Hemmingsmåla och upp till danska gården.
Jaha, nej, det var Sandströms. Det var Sandströms.
Jaha, men han som köpte det, köpte han.
Hans och Mark hörde till gården. Och sen köpte Carl Jönsson den.
Ja, men vilken gård?
Den tillhörde Sandströms gården.
Det är Sandströms gården hela tiden.
För det var inte alltid de kunde få sammanhängande äger.
Hans
och Mark. Hans och Mark. Hans och Mark. Det är svenska. Jag blev det Hans och Mark. Och det är den runt omkring Snöffelbodevägen upp. Till man möter Hemmingsmåla gräns. Där Hemmingsmåla och Biskopsmåla, de var mer orienterade i öst-väst. De var mer i norr-söder.
Men var det Sandströmska då verkligen öster om Ringvägen? Och
ja. Efter skiftet så kom det till. Och den hade de ända fram till kommunen köpte det på. Ja, det var det 50- eller 60-talet. Det var det omkring. Det kan nog vara det, för det var förhandlingar i många år innan. En tydlig steg. Ja, det skulle jag kunna tänka mig. För de köpte istället en ersättningsgård uppe i Leversult. Det var en viss skattebetydelse.
Det blev också för att är bak mellan det var
som
mindre barn som ägde det
sen
det är då bara alltså är det
stämmer det ju
så alltså de processer då så
men då så det skulle tänka mig. Och det börjar nu redan på 40-talet för hand. Och sen trissas priserna upp. Nej, det är inte alls.
Jag vet inte vad det är som inte är med.
Jo.
Jag har räknat upp alla 1-6.
Mm. Jo.
Men den gården som har ägorna nere vid flygfältet och som låg här, där vi sitter nu.
Jo.
Det är
det. Jo, det var Svensson.
Då blir det sjuan då.
Ja, det kan vi kalla det för. Nu visste ni fick ni flytta lite vid skiftet. Vi byggde nya hus här uppe. Så den blir inte liggande kvar. Och det gjorde egentligen inte Samstrandas heller, för det flyttades en bit ut.
Men var låg den från början, den som hade sina
ägor?
Alltså flygfältet och
nu var det flera delägare innan skiftet. Det låg i byn, i kärnan.
Men nu fick den toppfabriken, eller här uppe,
och
den fick flygfältet som ägor.
Och en del utav backen här uppe, där vi är nu. Den fick en del utmärke söderut. Ja, där du själv bor, exempelvis.
Jaha.
Det hade, det var ju inte så mycket odlat då.
Så håller kroken bort där?
Ja, det var en hel del det. Och det mötte lilla hojer det. Var, kan jag inte riktigt säkert säga var gränsen gick. För lilla hojer hade emellan också. Ja, det gick någonstans. I Karlavägens södra del. Mm. Och gräns mot Lida Hoje.
Men den gården som nu talar om Ove Svensson, var den som kallas för Åtaskäns gård?
Det blir senare under Åtaskäns tid så blir det Åtaskänniga. Det är den mest känd för i senare generationer. Han gifte sig med dottern och fick egendom.
Ja. Jo, alltså Ored Svenssons gård blir nummer 7
i alla
fall.
Ored
Svensson.
Ored Svenssons.
Och ligger alltså här uppe då, ja. Då var han toppfabriken och äger i flygfältet. Och äger bortåt mot våra områden.
Jo.
Alltså
och i ett rätt tidigt stadium så såg du Ored Svensson ut en del. Förelåg det i alla fall när fyra små gårdar. Jag vet inte om det kan finnas kvar. Det är det nog inte för det vi bebyggde då. Här var Ola Persons. Den låg rätt mer än för Toffelfabrikens fabriksanläggning. Det var den första man kom till. Den finns nog inte kvar idag. Det är nu bebyggt. Nej, jag kan inte tro det. Det kan vara någon, kanske någon rest. Där bodde Ola Persson. Hans fru hette Hanna och stod och sålde silo på gamla marknadsplatsen. Persa Hanna. Han var farfar till Tage Albinsson. Som lever än så vitt jag vet.
Jag
var känd som kommunalman. Var det kommunalanställd. Han är väl nu en... Tages
farfar, var han kommunalanställd?
Nej, Tage själv.
Ja.
Och Tages far han heter Albin Olofsson. Och sin far han kallades för Ola Persson. Men han kan ju också heta Olof. För Ola och Ola det blir ofta detsamma. Ole sa det senare tid. Sen lite längre ner. Och det är väl fortfarande där Karlavägen går skulle jag tro. Där hade vi Alfred Mattsons. Det var ett litet småbruk där de med gaveln ut mot vägen. Gudhus. Och sen var det Olof Jonssons. Olof Jonsson var anställd vid järnvägen i varje fall i en period. Som blev uppbotsar och lite av varje. Och sen därnäst var John Nilssons.
Olof
Jonsson, var det där? Det är här det är ut. Olof Jonsson hade en son som heter Nalte som var skolkamrat med. Han dog för 20 år sedan. Ja, men det är väl borta nu. Finns det kvar? Ja, det är så missan. Ni får väl åt titta ändå.
Jag tror att det är barnbarn som har det.
Ja.
Är det ut med Karlavägen? Ja.
Det är huset efter, vad heter de?
Mitt
litet
rådhus. Ja,
det
är en lasse. Mm,
det är
en hildestol.
Som
aldrig är spännande
som har
den. Jaha. Och sen kom då Jon Nilsson. Hans far heter Nils Jonsson.
Ja, det
gör
jag.
Ja,
Jon
Nilsson,
var låg det
någonstans? Det är då strax efter. Också, bara en liten gårdsanläggning. Småbruk.
Jo, det ligger där på trädgårdsvägen eller
någonstans. Ja, jag
har
tittat på att det är en gammal hus. Ja, sen någon gång i slutet av 40-talet eller början på... Jag vet inte, nej. Nej. Och så är det tomt och sol där runt omkring. Någon gång i slutet av 40-talet eller början på 50-talet var det en man som hette Ernst Blomqvist som köpte ett jordområde på Norra Tunnland. Och började lite trädgårdsmästare. Det är det ju. Ja, och han lever ändå, vet jag. Han blänker man i fjol. Jag sa, det gör det inte. Nej. Han har en son som heter Berg. Han var jämngammal moss. Han var lite grann.
Ja, just det.
Ja. Man råkade inte vara med riktigt. Ni tog det här i alla. Men det hade en son till som heter Agne.
Ja.
Och han var gift med Alfred Madsens dotter, vet jag.
Ja, just det.
Jo. Jag kommer ihåg en del av dem först. För det gamla är ju borta sådär som Blomqvist. Men där skapades ett litet egen hem som har det. Så det kallas också för egen hem.
Ja,
det är
det. Det är det. Ja. Det ser
man när man går där och tittar att med ganska stora mellanrum så finns det hus som kan vara byggda omkring 1900.
Ja, det stämmer nog ganska bra den, den tiden. Kanske någon aning efter. Då strävade man ju efter att skaffa så kallad arbetarsmåbruk. Vi skulle kunna ha ett litet jordbruk som frun och barnen fick sköta kanske, och så kunde man ha ett jobb. Det var väldigt många. Väldigt många som gick på bruket och så hade jag sånt lite ställe hemma.
Nu måste jag fråga en sak. Vad var det för gård som hade lager uppe på Ekerhus plan? För man hade, man mjölkade kor på Ekerhus plan, har jag hört talas
om. Ja.
Alltså det är inte de gårdar vi har
tagit. Nej. Nej, men det måste ju vara lilla Hodges. Det var det som Kjellsejon bodde.
Vi har åkt med en busschaufför som hade varit och mjölkat. Vi har i alla fall sett på när de mjölkade.
Ja, jo, men det.
På Ekerhus plan.
För de hade korna ute. Ja, bete, och så var det för mycket besvär att släpa den fram och tillbaka.
Mm.
Så mjölkade, ja, det mjölkade till och med för hand tidigare.
Ja, just det.
Jag tror inte det hade maskinellt. Jo, det var Cecilia bruket. För det blir bruket ganska snart.
Det var brukets
kor. Ja, delvis. Den gamla vägen, den gick längre väster ut mot Nya Ringvägen. I varje fall träden på Jon Karlsens torp. Det kan man se fortfarande. Och sen var det ytterligare ett par torp till sin längre ut. Vägen slingrats ut mot Rösjö. Fast den överensstämmer inte med den nuvarande ringvägen.
Nej, den är gamla vägen.
Den är väl delvis försvunnen i alla fall. Skulle jag tänka. Den är bebyggd.
Nej. Det är så mycket ut mot Rösjön.
Ska se nu. Om man går igenom här vid fjärilen och vidare. Förbi de här husen
och så
följer Stenjärsgården söderöver. Där är en bit av en väg som jag har gått i varje fall. Jag hamnar mitt ute i ett kärn.
Jaha, och där kommer man till Villa Kallas och Frans Davidssons. Villa Kallas och Frans Davidssons, det var nog mer som bodde det. Och det var sådana där småtorp som friköptes och blev små gårdar. Villa Karlomysan hade en vit hingst som han körde med. Det är borta för länge sedan var det häst med han. Och Frans Davidsson ser säkert borta allihop i den familjen.
Ja, för det är ju så många som har sagt när det här mögelresonemanget var aktuellt på daghemmet Fjärilen här borta. Så sa ju många av de gamla att det kunde väl begripa, det sa vi redan när de tänkte bygga, att inte kan de bygga i det kära hålet. Så att de säger att det har varit väldigt mycket kär där.
Vart Sanktmark?
Ja. Och det ser man ju i sig runt omkring. Men då var det liksom lite torp eller lite
sunnigt. Det var ju lite små odlingar. först tog upp på sin testimonium för köpte.
Men det tillhörde väl Karl Jönsson?
Nej, det tillhörde... Det tillhörde återgående.
Allt kan
ha. Vi
skulle bygga det. Så hade han sagt till kommunen att det gick inte att bygga det. För det var
Men det är mycket, mycket troligt att när Karl Jönsson köpte och återsken de här områdena, en del av de här områdena, så har han köpt fört även det. Det är mycket tänkbart det. Det borde betesmarken med. För det är ju långt upp där hon som mark för betes skull.
Vem är det sen längre bort? Oreslund?
Ja, sen började vi komma ner hit med Rösjös äg.
Ja, Rösjös äg.
Ja, för det hade också en del i östlässlig riktning. Vad kan jag inte? Efter halk